Har du tänkt på det, Robin, vilken ynnest det är att vi får sitta här och prata handboll och prata om egentligen vad vi vill. Och det är tusentals som lyssnar på oss.
Nej.
Nej, du får inte bli nervös nu alltså, men det är ju liksom, vilken förmån.
Nu fick jag helt plötsligt någon sån här tyngd på mina axlar.
Ja. Det var inte meningen att sätta dig på plats. Anders Bengtsson och Offside-podden har ju berättat det att Olof Lund, kör ju den här, ja, de har ju någon egen liten allsvenska stora pris heter det, va? Den där galan. Tydligt precis innan. Det är ju lite större apparat än vår podd om man säger så. Och innan varje, då de har kört några år då är de på plats då, för att Offside har ju något pris som delar ut. Och då precis innan det direktsändningen ska dra igång så brukar Olof Lund säga till Bengtsson: sabba nu inte det, Bengtsson. Lite maktspråk och så liksom, hamna lite i överläge kanske. Det var inte min mening nu.
Det går att titta på det här Alla mot alla förresten.
Nej, det har jag inte.
Olof Lund är överraskande dålig. Så,
Vad är det? Det är allmänbildning.
ja, det är ju Filip Fredrik allmänbildning kan man säga.
Ja.
Många sportfrågor som Lund. Jag är besviken på Lund.
Och det är fotbollen han kan. Lite lyg. Han är så cool.
Så du testar en på dig. Kan du säga två spelare som var med i bästa, vad heter det, VM-laget från 94? Alltså som blev tagna i den bästa elvan.
Ja.
Förutom Stoichkov.
Ja, Thomas Brolin. Och ja, alltså Hadji måste väl varit med.
Hadji var med.
Ja, Romario var ju med.
Romario var med.
Var detta en fråga som var med eller du
Det här var en fråga som var med, man skulle säga två. Men Lund klarar inte det.
Baresi.
Baresi, han sa Baresi, men han var inte med.
Okej. Ja, jag tycker det finns några. Man tar ju, ja precis. Jag har ju alltid någon med från VM-vinnarna. Och Dunga med.
Dunga var med, ja. Tror jag. Nu blev jag säker, men jag tror han var
Blanco, ytterback kanske, brasseback.
med. Nej, det var inte meningen att avbryta det.
Nej, men jag bara kom på mig nu här lite. Så, strax efter midnatt är det igen torsdag kväll och varmt välkomna till Bladets handbollspodd. Om ni inte visste att det var den ni hade rattat in. Vi är mitt uppe i slutspel ju.
Härlig kväll.
Ja, det var det. Två slutspelsmatcher jag avklarade här ikväll. Eller två kvartsfinaler på här sidan ska jag säga. Och så en kvartsfinal i SHE. Där Sävehof slog ut Skara i tre raka. Inte helt oväntat såklart.
Nej, det har varit händelserika matcher där. Jag såg ju inte den ikväll, men de två första var ju fulla av, det var väl där delegaterna hade sin största show i den kvartsfinalserien.
Ja, nu kom vi in på dem igen.
Ja, jag tänkte, jag ska inte nämna mer än så.
Nej, för det finns ingen anledning ikväll att gå in på dem, va?
Nej.
Någon av dem är i varje fall inte. Vi har ju inte sett SHE, vi har sett, framförallt har vi sett Kristianstad RIK. Det blev ju rätt snabbt för min del fokus på den matchen. Jag försökte hålla både den och Skövde Lyge igång där, men Skövde fick ju en så pass bra start och det kändes rätt så klart tidigt. Så att, men det var ju inte, har inte varit någon domare. Och sen hade vi ju igår då Alingsås mot Ystad IF också. Och framför oss har vi ju Malmö Sävehof.
Exakt. Vi kan väl nästan börja. Vi får väl nästan börja med kvällens historia i Kristianstad. Jag var ju väldigt tacksam att det blev förlängning. Jag var inte där utan jag tittade på TV, men så hade jag en liten nattning som drog ut på tiden. Så när jag kom ner så var det bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Så att det var ju kul att man fick liksom hänga med hela vägen när det avgjordes.
Det var bra att Dexter jävlades lite ikväll.
Ja.
Vad uttrycker du så?
Ja, det var bra var det inte, men om man skulle göra det någon kväll så var det passande ikväll när det blev så här.
Nej, nej, det var inte bra, men nej, det var kanske bra. Du kanske ska tacka Tobias Thulin framförallt då, att det blev förlängning.
Ja, för det var väl ändå Thulin som är den stora hjälten i RIK, även om jag tycker att det finns många. Vi har varit inne på det att om RIK skulle skrälla mot Kristianstad så Thulin skulle behöva vara en vägg. Men samtidigt att det skulle krävas att fler spelare klev fram. Det skulle inte räcka med Thulin. Och Thulin var ju riktigt vass landslagsmässigt såklart. Men det fanns ju fler om man tittar på hela den här kvartsfinalen. Tobias Johansson har ju varit han har varit den bästa utespelaren sett över tre matcher. Han har nästan varit den bästa utespelaren i alla matcher.
29 mål på tre matcher.
Ja.
Då hade han ju sig två förlängningar på sig idag också då. Men det hade ju de andra lagen, eller de andra spelarna i matchserien också. Så att,
Jag kan tycka att det är en liten svaghet av Kristianstad att låta en spelare göra 29 mål.
Mm.
Alltså visst, man kan ju säga så här. Ibland hävdar ju tränaren då, låt han göra sina 10 mål, får vi ha koll på de andra. Men
han hade 8 assist innan. Ja. De officiella statistiken. Så det är inte bara att låta honom. Ja. Nej, det är inte bara att han går mål heller.
Och visst, den spelar de lite 7 mot 6 och så. Men det är inte hela sen. Han har ju varit bra i vanligt 6 mot 6-spel också. Så att, lite förvånande faktiskt. Mycket som förvånar mig med Kristianstad för tillfället. Men kan vi börja med vad... Du var inte där, men vad tycker du om... Var det överraskande så som matchen blev?
Ja, det gjorde det. Jag tyckte RIK, jag var överraskad att RIK, de ledde ju då i sig oftast bara med ett mål med större delen av andra halvlek. Och man satt ju bara och väntade ändå på att de inte skulle åka och att Kristianstad skulle sätta in den här lilla extra stöten. Och det var ju väldigt nära ju. Victor Hallén hade ju en straff med 4 sekunder kvar, 26-26, och Thulin tar den. Det skulle ju annars kunna vara det sista skottet Thulin fick på sig RIK-tröjan, i alla fall för denna gången. Han drar ju till Magdeburg här i sommar ju.
Det var ju en sak som överraskade mig, att Victor Hallén, nu satte han en straff innan, men att han överhuvudtaget är straffskytt. Jag tror inte, under Ola Lindgren, så tror jag inte han la en enda straff.
Vilka var det? Krins och...
Krins hade missat.
Ja, ja, men jag tänkte under Ola Lindgren, det var någon mer än Krins som la straff.
Sista tiden här, eller denna säsongen, var det Krins och Tater Einarsson framförallt.
Ja, okej. Okay.
Sen missar ju Tater senare, så det går inte att säga att det var liksom bara berodde på det. Men just Hallén, det var... Nej, man hade ju absolut känslan av att han skulle missa den sista straffen. Han är lite opolitlig. Han kan ju göra 100% matcher, men kan ju dippa rejält också.
Han kom ju dessutom in. Han fick ju utgå, kan det ha varit, en 10 minuter tidigare ju. Efter att han hade satt den straff, eller gjort ett mål i alla fall, med kramp ju. Så han satt ju hela där och sen klev han in och tog den här straffen. Men Thulin tog ju 4 av 6 straffar, tog jag ikväll. Men så att det är klart att det överraskar, men det går inte bara, man kan inte göra någonting annat än hylla RIK, för att jag menar, titta spelare för spelare och truppen och allt det här va, så de ska ju inte ha en chans i Kristianstad i en tredje kvartsfinal när Kristianstad kan avgöra det. Men det var ju många. Det var inte bara Thulin och det var inte bara Rumän. Alltså Tobias Johansson du har. Emil Mellegård är ju liksom verkligen på väg tillbaka. Och jag tror han kan bli en landslagsspelare i framtiden. Vänstersexan där. Marcus Thor, 4 av 4.
Vego.
Ja.
Gjorde ju något jävligt viktigt mål där med armen uppe. Något underarmskott såg ut som. Kör bovlar inne nästan. Han är en skön spelare att kolla på.
Ja, Niklas Fingren är ju så här, bommar en del, men satt ju också några väldigt viktiga mål där ett tag i andra halvlek tror jag det var. Oskar Ysander är oerhört viktig. Han var ju med på min topp 50-lista och säkert de som tyckte att det var lite märkligt. Den gamle busen.
Ja, och vi ska inte ta ifrån Jasmin Sutta någonting här, för att
verkligen inte.
Alltså det är ju, kan jag tycka att det är den största skillnaden. Jag, visst, Tulane är bra så, men jag menar hela, om man tittar på hela den här matchserien, att den ändå är, för det har ju inte varit några överkörningar. Det var ju, det var inte långt ifrån att de var, att de tog första matchen här, Relvas led. Heller. Och han, då testade han en del olika försvarsspel. Ja, anfallsspel också, 7-6, testade 5-1-försvar, 3-3. Hittar han rätt ibland och så tar han med sig det som funkar. Och ikväll till han, liksom, han får ut någonting helt annat av sitt material än vad Jumme Vanes har fått i de här matcherna.
Ja, verkligen, det kändes ju som, jag tänkte också, Sota stod ju där nere mellan, alltså till vänster om, som jag tänker i andra halvlek, det var ju så många halvlekar och förlängningar och grejer och sidbyten, men när han står där egentligen, eller kvittar, så har han ju på sin, nästan längst ut på ena sidan, så har han ju Magnus Wislander, sin gamla idol, som han ändå har, liksom ändå, det är ju han som har tagit över efter Wislander. Jag ska inte säga att han har petat undan Wislander, för att jag tror Wislander trivs rätt så bra i den rollen han har, va? Men han har ändå tagit över det. Och på den andra sidan hade han Branges, som ju också är en av hans stora idoler. Du bara titta på hans blogg och så. Så har han väl bild på det här 98-laget, om jag inte missminner mig. Eller någonstans sedan. Bara fall på de här. Alltså Branges, Frändesjö och Gensel och Lövgren eller vilka nu var där då. Och han är kanske den liksom, ja, bara fall i den här kvällen, den stora taktiska hjärnan. Mm. Det var ju 7-6-spelet. Körde de ju på hela förlängningen.
Mm.
Och det kändes som att det var ju RIKs, liksom, laget och taktiken. Det taktiska RIK mot individuella prestationer i mångt och mycket från Kristianstad. Som det var liksom, när det skulle avgöras eller innan då. De hade liksom sina spel, sina väl genomtänkta. Och så gick Kristianstad upp och så var det Gudmundsson eller Kaneas eller någon sån där med mer eller mindre individuell prestation. Visst, de hade väl också lite rörelser och Arna som blev fri på linjen och så några gånger, men att det var rätt mycket så, medan det var taktisk smartness som gjorde att RIK,
ja, men det kunde ser,
hänga kvar, vända och vinna.
Exakt, det ser ju liksom till och med vi då, man ser det så tydligt att det finns en helt annan genomtänkthet, en annan tanke med hela Redbergs led, hela deras anfallsspel med alltså tålamod, släpper boll, inte att en och en ska utmana hela tiden. När de utmanar så gör de det i rätt läge.
Mm.
Men det är kanske, det är mer hackigt och det är liksom, vad vill de egentligen? Vad ska hända? Vad vill de ha sin avslut?
Mm.
Jag är inte imponerad. Sen har de ju, RIK har ju ingen bredd att tala om.
Nej.
Det borde ju kanske kunna utnyttja, men det gör man inte. Nu vet jag inte riktigt, nu var jag inte där så jag vet inte om det har funnits någon anledning, men en sån formstark spelare som Emil Hansson, så inte så inte överhuvudtaget idag.
Jag tror inte han var inne, nej.
Nej.
Inte vad jag kunde se.
Det var väl i stort sett samma spelare som spelade hela tiden. Och visst, hade de vunnit, de ledde med 3 i förlängningen, hade de vunnit, hade vi inte sagt något, men nu, alltså, det kan mycket väl vara det som straffar sig i slutet.
Mm. Ja, men det är ju 80 minuter spel och RIK med sin smala trupp orkar och står emot och vinner.
Mm.
Nej, det är märkligt då. Och verkligen, det känns ju, jag menar, Malmö bröt ju den här sviten, men nu känns det ju som att nu man kan ta Kristianstad på hemmaplan. Du minns ju kanske ändå vi sa när man gick över till 5, bestämde skulle bli finalserie på 5 matcher istället för den enstaka, och att nu talar ännu mer för, ja, det har jag skrivit. Så skrev jag nu direkt då redan efter förra finalen, men att uttalar ännu mer för IFK Kristianstad, men efter de här nu senaste hemmamatcherna känns det inte alls så. Det är absolut, Kristianstad är fortfarande ett väldigt starkt hemmalag och så, men det är ju inte så att det är de är inte slagna på förhand längre.
Nej, precis. De är, innan var de ett omöjligt hemmalag. Nu är de ett väldigt starkt hemmalag.
Mm.
Den här hemmamagin, den finns inte längre. Visst, för att de tappade sviten är ju en sak, men Nu har de ändå förlorat två matcher på ganska kort tid. Och det är ju ingen slump, kan man inte påstå, att de har förlorat två matcher så kort tid efter att Ola Lindgren lämnade.
Nej, precis. Hade de varit klara för kvartsfinal om Ola Lindgren hade varit kvar?
Ja,
det är klara för semifinal, menar jag.
Ja, det tror jag att de hade varit. De hade mycket möjligt. De hade väl kunnat förlora uppe i Göteborg, men jag tror inte att de hade förlorat någon hemmamatch.
Nej. För att Ola Lindgren inte hade tillåtit det liksom.
Nej, men det liksom det fanns en annan. Det är så jävla svårt att sätta ord på exakt vad det är som är skillnad, men det fanns en annan aura, en annan säkerhet i spelet, en trygghet på något sätt än vad det gör. Nu är det liksom, det var upp och ner perioder i matcher innan också, men nu är det liksom ännu tydligare. Det kan vara, lagen kan byta mål med varandra och sen går IFK ner sig och sen det är liksom inte det här, de här rycken som de alltid gjorde.
Nej, alltså att det kunde se jämnt ut i 40-45 minuter, men i slut vann alltid Kristianstad.
Ja. Och det sitter man ju fortfarande och väntar på, men de har liksom aldrig riktigt kommit.
Det byggdes upp under många år liksom, men den känslan och den magin raseras ju, och det har de gjort, raserats väldigt snabbt kan man ju säga.
Jag tror att det fanns satt i spelarna så även med under Ola att vi är starka här nu sista 20, sista kvarten, det vet vi om. Nu förlorar de mot Malmö, ny tränare. Det jag tror det har smugit sig in en osäkerhet där. Är vi verkligen så starka här sista minuterna? Alltså, det syns en skillnad. Det är svårt att liksom verkligen pricka in exakt vad det är. Men jag tror det är rätt många som känner, alltså, rätt många som känner så och ser samma sak. Så att jag vet inte riktigt var den här matchen, eller vi kan ju börja säga, Ola var ju på plats ikväll där och tog emot folkets jubel i paus.
Ja, han ser ju inte bekväm ut när han ska gå in där och ta emot. Vranje skulle ju se mycket mer bekväm ut i den.
Ja, det gjorde han ju också när han kom in och presenterades då på den dagen.
Ja.
Ja, men det var han väl värd.
Tyckte det var lite synd, men de har ju sitt körschema och de visste att han skulle hyllas. Tyckte att Simo, de låg ju kvar lite grann, man hörde knappt vad som sades och sådär. Att man, de kunde väl kopplat in den mikrofonen eller det de stod med där på mittplan in i tv-sändningen. Det måste väl gå rent tekniskt med lite förberedelser. Sen hade de ju Ola lite då i studio så att säga. Men jag tycker det hade varit värt att höra vad han sa där direkt till publiken. Hellre det än att stå och prata med Fingren i dörren till omklädningsrummet.
Jag pratade med Ola häromdagen inför det här. Jag
läste intervjun. Ja.
Tyckte det var rätt intressant det han sa om efter att den här sviten bröts på hemmaplan mot Malmö. Så här var det mycket så att det var en lättnad för laget. Och det hade varit ett ok och en press och så här. Han fattade ingenting av det.
Nej.
Han hade läst att det var, reaktionerna var så, men han, för honom hade det aldrig varit en belastning den här sviten, utan det var hemmamatcher var matcher som skulle vinnas. Han har ju rätt i det, att det handlar mycket också om inte bara om att förlänga en svit och att det ska vara 80 eller 90 matcher, men just det här, det mentala övertaget man har på motståndarna, att här är det inget lag som kan vinna.
Nej.
Jag tror det kan betyda en del ändå. Och nu är det är ju borta, särskilt efter ikväll är det ju borta. Nu tar det, alltså nu känner ju lagen att, som du sa, att nu är det är inget, det är inget, inte ett omöjligt hemmalag längre.
Nej. Vi kan väl ta och se hur vi tror att det går här. Vi kan väl beta av de här kvartsfinalerna då. Så vi väntar lite med att säga om hur det går mellan Kristianstad och RIK framgent. Vi hade ju då den andra en kvart till här som blev klar. Skövde blev klart för semifinal efter att ha slagit Lugi då Tre raka. Nej, det är väl imponerande. Eller väl, det är ju imponerande. Det var lapp på luckan vad jag kunde förstå i Skövde Arena.
Ja, och där har de ju... Det är stora saker på gång i Skövde. Du skrev en krönika också om... de känns ju allt mer som... Som nästa IFK kan man väl... Ja, nej, varför inte?
Ja, eller i alla fall den stora utmanaren till, till IFK Kristianstad på sikt. Jag menar, HK Malmö har väl varit rent på planen de som har utmanat. Jag menar, de tog ju ändå finalen i fjol till förlängning, eller hur? Mm. Så stilla, missförstånd hur det blir förlängning där, ja. Jämt var det ju. Och de blir ju tvåa i år och så var i grundserien. Men det känns ju inte som att... alltså där finns ju inga egna talanger underifrån, de har ingen stad bakom sig, publiken, de är inte så intresserade av Malmöborna och gå och titta på handboll. Och, alltså det kommer inte hålla på sikt, har jag svårt att se. Och Malmö är ett projekt som Jörgen Rasmusson driver, det är tack vare honom som de överlever och kan ta in så och värva så pass bra spelare. Men det är sen, jag köper att alla får göra det på sitt sätt och det är bra att inte, vi kan inte bara ha Lugi och Sävehof och Ystad IF som är fantastiska på att ta fram talang, och det har vi pratat om tidigare. Det kan finnas olika vägar, alla vägar bär till Rom eller det, men på olika sätt eller? Nej, ja.
Alla vägar bär till landslaget förr eller senare.
Ja. Och sen har vi Ystad IF som uttalade till den här säsongen att målet var att bli tvåa i grundserien. Det kan ju då få en som inte har koll på handbollsligan låta rätt så defensivt. Men vi som vet så att finns det ju Kristianstad där så är det ju ändå en rätt hög målsättning. De har ju tidigare alltid sagt sådär topp 4 väl. Och de sa ju också att vi vill utmana IFK Kristianstad framöver. Ja, det började ändå med en sjätteplats. Jag säger inte, det kan mycket väl vara så att Ystad IF är laget som spelar final och inte Skövde här nu i maj. Men jag tror ju att på sikt så känns ju Skövde med det draget de har nu. Och som sagt att de har tagit så många, det är det jag bygger det här krönikan på. Att de har tagit så många, de har ju liksom gjort allting rätt nästan. Sen i januari i fjol när Ulf Nyström... jag vet inte om han tillträdde eller han nära riktigt. Han blev sportchef, men det var då han utnämndes till sportchef i varje fall. Och så då det här Jonas Wille från Norge som är tränare. Värvningarna, alla har inte varit liksom supersuccé. Men vi har ju Hanisch och Helt Jepsen som är väl kanske två av de absolut bästa värvningarna i hela ligan. Rex Blom har ju också varit viktig. Och se lite grann då hur de, Christian Svensson och Rasmus Rehm har väl bättre veteranerna, ju bättre än på många år. Kristoffer Hedberg på kanten var riktigt bra ikväll, har varit riktigt bra i år. Marcus Holmén, målvakten, som alltså han höll ju nollan i 10 minuter och så släppte han in sitt ikväll, alltså sitt andra mål efter 18 minuter nästan. La ju grunden till segern. Liksom, han är väl ingen... Han har man inte sett som en toppmålvakt och det kan vara inte riktigt ännu, va? men han har varit riktigt bra nu här i ett topplag. Han har varit runt i Brottanäs och det känns som men en av alla de där målvakterna. Vad har vi fler från oss här? Niklas Kraft och det finns rätt många som har varit en sväng i Sävehof. Jag vet ju att Charlie Sjöström tog upp det i vår poddkusinerna i det där avkast, men Det finns en hel hop och målvakter som aldrig har varit nära ett landslag och liksom inte aktuella för att gå till IFK Kristianstad till exempel, om det skulle vara någon måttstock eller sådär. Men ska vi säga då Lugi, Alfred Jönsson, säsongens bästa spelare i ligan. Han gjorde ett mål på tre kvartsfinalmatcher här. Men då ska vi ju tillägga att han blev ju skadad rätt tidigt i den andra matchen och läste att Axnérs pratade med Sydsvenskan och sa att han, det var heroiskt av honom att ställa upp idag för han hade väldigt ont i foten. Men han ville väl göra allt in i det sista då för sitt liv innan han lämnar. Får han då för. Men han startade ju matchen så spelade han inte sådär jättemycket. Så att han var ju helt klart hemma då och så. Men fortfarande fram till den där skadan gjorde han ju bara ett mål. Nej, Lugi räckte inte till här helt enkelt. Och sen hade vi gårdagen då ju med Alingsås Ystad IF. Mycket märklig match.
Ja, men det var en härlig match.
Ja, det var det. Det var det.
Jag satt och kollade på tittade lite mer på domarna än vad du gör. Imponerande så av Videl och Åström där. Inte en enda utvisning på 42 minuter eller vad det var. Och precis när man hade liksom twittrat ut en liten hyllning till det så brakade det ju loss där inte fullt slagsmål, men
ett jättegruff.
Ja.
Många spelare inblandade. Knuffar och grejer. Det blev lite fel där.
Mm. Ja, den som var tydligast inblandad slapp Jonas straff. Anders Persson är ju... Han visat rätt många gånger både den här säsongen och tidigare säsonger. Han är rätt het när det börjar... Ja. Om han inte startar gruffet så är han ju het när det väl sker.
Mm.
Man vill inte stöta på honom där när han är på dem, när han har dem i ögonen.
Nej, precis. Nej, där tog de ju, skickade de ju två röda kort då, ja, på Jonathan Svensson i Ystad och Berg i Alingsås. Och det var väl inte riktigt, det var inte klockrent.
Jag kan förstå lite att de tog ut Jonathan Svensson. För jag kan tänka mig att från Åströms vinkel så kanske det såg ut som att det var han som knuffade vem det nu var som föll där, när det var Anders Persson som
i själva... Det var Lindberg, va?
Lindberg, okej. Okay, det var ju Anders Persson som knuffade honom in i Jonathan Svensson. Alltså han studsade via Jonathan Svensson, kan man säga. Han ramlade ju liksom åt fel håll för att det skulle ha varit Anders Persson som knuffa, om du förstår vad jag menar.
Mm. Mm.
Så jag kan förstå lite det misstaget. Berg däremot var ju nästan ett synd om. Han skulle bara in och ta bort Anders Persson. Så fick han rätt till sig.
Men det är ju inte så lätt när de inte har inget var. Det finns inga bilder att gå på, utan det är ju minnesbilder. De står där och pratar.
Uh-huh.
Jag menar, vi behöver ju se ett par, tre repriser för att reda ut allt som hände.
De sa i sändningen, gjorde Kim Andersson vartecknet?
Jajamän, jag såg det. Han stod och log lite så här, alltså, och sa att nu, typ så här, det hade varit fint med var här.
Alltså, härlig sinnesnärvaro då, när man kan liksom, det verkar vara, alla andra var ju mest bara förbannade med han.
Ja. Sen var det lite kul då när de då hade snackat ihop sig där med delegaten och skulle dela ut straffen, så visade de ju till vad heter han, Simonsen heter han, va? I Ystad IF. Det var ju han som knuffade traktor som startade alltihopa ju. Och så ger de honom 2 minuter, så då tror man ju att det ska inte bli, men han får ju 2 minuter och sen så låter de resten bero. Och då han Simonsen, va, då gör ju hyfttecknet upp på läktaren bakom bänken. Ungefär alltså sådär bara. Så det är klart, det kunde han göra för sin egen skola. Han var kanske redo att få ett rött kort, men sen så liksom han bara, aha, det blir inte mer än så här. Och så kommer det 2 röda kort istället. Lite kul med det. Men vi ska tillbaka till det sportsliga, så var det ju helt otroligt. Då ledde de alltså med 25-21 Alingsås på hemmaplan.
Man tänkte där att nu klarar sig Anders Persson från rött kort. Ger mig fram på att han spikar igen här nu. Och att det blir det allting handlar om, att han skulle varit utvisad. Nu blir han matchhjälte istället. Men kom ju Måns Langren in istället och var väl en av hjältarna i alla fall i den här supervändningen.
Ja, de gjorde alltså 6-0 sista 5,5 minuter, tror jag. Just det. 7-6 spel som då spelade de i sig hela sista kvarten, tror jag, något sånt. Men det var ju då de fick riktig utdelning på det, och Kim Andersson briljerade. Han spelade väl fram till 5 av Ystads 7 sista mål, tror jag. Ludvig Hallbäck kom igång. Men det är ju någonting med Kim Andersson. Jag såg sen att han hade, för han sköt ju i princip ingenting. Och det såg man ju ändå till slut då, de gick inte ut så mycket på honom. Men om du sen körde 7-6 spelet så blir det ju ändå lucka, och han kan ändå briljera med sin assistarm. Men det är ju så att han har pratat med just Allehanda. Jag provade för övrigt faktiskt att slå Kim med signalen. Han svarade inte.
Smart.
Han har lärt sig. Han ska inte svara. Jag tänkte fråga just med tanke på landslaget då. Nästa vecka. För det kom ju återbud från Kim Ekdahl Lerier och
Jesper Nilsson.
Ja, Jesper Nilsson, ja. Och så då Kim Andersson och det verkar ju den på just allehanda när han pratade med dem att det lät ju tveksamt. Han har ju problem med knä tydligen, alltså knä när han landar. Framförallt verkar det göra mest ont. Så jag räknar med att det blir ett återbud där också. Och det är det som, jag menar Kim Ekdahl och Kim Andersson, ja, det kommer att vara mycket skador. Det kommer att vara mycket sånt fram till, ja det är ju EM då som är nästa stora grej alltså.
Men tyvärr är det ju då lite så att det verkar ju som, om man tittar på hur de här matcherna har avgjorts nu, så verkar det ju som att 7 mot 6-spelet kommer att kanske till och med kommer att avgöra hela slutspelet, vilka som behärskar det bäst.
Stockenberg tog ju cred där, tyckte han ju, för att RK vann. Han skrev ju det var härligt att Sota tog efter min taktik.
Ja, jag skrev ju inför slutspelet i någon krönika där att 7-6-spelet var Kristianstads lite som deras kryptonit, men att det är mot RIK och kanske inte de behöver säga så mycket för det. De är inte så kända för att spela det så mycket, men ja, här står vi nu med 7-6. RIK vann 7-6-spel, Ystad vann 7-6-spel, Sävehof, när de vinner så gör de det med sitt 7-6-spel.
Ja, det är ett fördärv, men det finns det.
Ja. Ja, nu kommer jag tillbaka till Kristianstad igen, men vad fan, de spelar aldrig 7-6 framåt och de är rätt så svaga på att försvara sig mot 7-6-spel trots att de möter det kanske oftare än något annat lag. Jag tycker att det är liksom hög tid och det är en coachfråga det också. Inte för att Ola var bättre än Vranjes på 7-6, men där har de ju exakt likadana, men någonstans får man släppa stoltheten kanske och alltså även om man är Sveriges bästa lag hit och dit. Ja, man får kanske själv också när det börjar gå lite trögt mot sämre motstånd inom parentes eller citattecken. Då får man själv kanske också anpassa sig lite.
Ja, de har ju 14 dagar på sig nu väl nästan.
Ja, nu slapp de i alla fall det här långa 20-dagars uppehållet.
Ja, precis som det hade blivit om de hade avgjort det.
Ja. Lite jag tror syn med det här, vi vet ju alla varför det är så, men att det ska vara ett sånt här långt speluppehåll mitt inne i slutspel. Särskilt nu när vi har de här matcherna, när det har varit hett i alla matcher. Som är kvar då, så ska nu verkligen hade varit läge att pumpa igång, inte bara spel lagmässigt, men för oss i media så det händer ju mer när det är tätare matcher, man kan skriva någonting, det blir liksom inte så långt mellan artiklarna nu, när det går 2 veckor mer än det i vissa fall, liksom, det är helt omöjligt att hålla igång någon slags intresse hos läsarna under så lång tid.
Nej, så är det ju. Men så är det ju varje år. Jag menar, jag tror inte heller att de som styr detta vill ha det så här. Det är väl helt enkelt omöjligt. Man kan ju tycka att de skulle kunna klämma ihop så man spelar hela kvartsfinalerna färdigt innan landslagssamlingen. Det är ju svårt, för då blir det väl i någon annan ände. Då blir det ännu svårare för IFK Kristianstad att få ihop sitt schema med Champions League och så vidare.
Ja.
Så man får väl lita på att, jag vet inte, om det är superdatorn som fortfarande
är inblandad.
Inblandad, ja.
Ja, nu Skövde får ju det här långa uppehållet nu istället.
Ja.
Men jag kan inte tänka mig att de är säkert nöjda av att ha vunnit med 3-0 matcher, men med det flowet de verkar ha så hade man gärna velat fortsätta så snabbt som möjligt. Han hade behålla pulsen både i laget och i staden.
Vad tror vi om det då? Vilka kommer att spela semifinal mer än Skövde?
Jag tror att Malmö kommer att lösa det mot Sävehof. Nu har vi ju den matchen här i kväll då när ni lyssnar på detta. Så vi får se efter den. Men
3-2 eller?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, antagligen. Mm. De vinner borta mot honom. Tittar vi på Kristianstad, Rebbas lead. Ja.
Vad vinner de borta matcherna så ryker ju Malmö i sig. Men,
ja, det gör
alltså,
de.
Alltså om
laget. Ja, ja. Ja, det. Ja.
De får ju ta igen hemma då.
Logikens mästare, Robin. Ja. Nej, men Rebbas lead, jag tror ju grundtipset som Erik Neiva alltid brukar skriva är väl att Kristianstad ändå tar det här förr eller senare. Men
jag tror att de tar det där uppe. Det känns ju nästan som att Erik är bättre i Kristianstad än vad de är i Skandinavien. Men...
Mm. Nej, jag är inte så säker. Nej. Man vet inte vad man får längre av Kristianstad.
Nej, men jag tror att de löser det. Jag tror att de löser det i nästa match.
Spännande då är det ju blir det ju Ystad där i nästa match.
Nu är det fördel Ystad, de har de ju 2-1, ja.
Mm. Och Alingsås har ju inte varit sådär väldans imponerande på bortaplan heller.
Nej.
Så att jag lägger min slant på Ystad.
Mm. Ja, men jag är beredd att göra det också. Nu har inte Ystad heller varit bra borta från de här sista minuterna då egentligen senast. Men de ska nog fasen se till att ta det på hemmaplan direkt.
Ja.
Det tror jag. Det innebär ju att Alingsås missar semifinalen. Det måste vara ett bra tag sen, va? Utan att ha kollat det.
Ja, då får vi nog gräva i Wikipedias ganska så suveräna faktiskt slutspelshistorik.
Ja.
Med det sagt, då ska vi lämna slutspelet lite. Vi har redan hållit igång ett bra tag, men vi måste väl ändå toucha det här med Adam Blanche. Han uttalar sig där i kvällsposten om Hammar.
Ja. Ja, precis. Fast egentligen handlar ju intervjun om att han hade varit i Skåne. Eller att rättare sagt, sen har jag hört att han typ har tillbringat en hel vecka i Skåne. Och, ja, det finns ju en del klubbar att träffa här. Så, att, så det har han blivit åt. Men IFK Ystad medgav han ju var den ena. Och sen så fanns det ju en till i varje fall. Och det var ju JP på Kvällsposten som då frågade om det var IFK Kristianstad. Och då svarade han kanske, kanske inte.
Mm.
Ett bra svar, det är ju ingen lögn ju.
Nej, det
så
var
kan man ju svara kanske.
Det var kanske det som Kim skulle ha gjort. Ja, det var faktiskt det var suveränt. Han är ju ung och orutinerad i intervjusituationer, men det var ett suveränt svar.
Ja, så han kanske är rätt slipad egentligen. För sen var det ju så då att han fick en fråga. Vad berodde haveriet i Hammarby i år på? Då började han lite med skadorna, men alltså visst, det har spelat in, men då kan vi inte skylla på. Och sen så kom det ju en rätt frän kritik egentligen, så vill han inte själv stå bakom den.
Nej, det var nej, precis. Det var lite uthängning av både Erik Larholm, tränaren, och sina lagkamrater, kan man säga.
Ja, precis. Ska vi ta det ordagrant, så sa han så här. Det är många olika saker som ligger bakom. Dels skadorna, men det kan man inte skylla på. Och dels att vi hade en ny tränare som inte hade spelarnas förtroende. Jag hade Erik Larholm som juniortränare och han har hjälpt mig mycket. Jag tycker han är en bra tränare. Men många spelare gick in med inställningen att han inte är bra. Det kändes redan i början av säsongen. Många lyssnade inte på Larholm på träningarna, säger Adam Blanche. De hade ju faktiskt två tränare. De hade ju Patrik Falken också. Även om han var spelande så har ju ändå känslan att båda var ju på upptaktsträffen i, till exempel. Alltså de har ju, det har ju liksom varit en Lost Tommy-lösning. Har du ju känt som. Med lika mycket ansvar ungefär. Är det klart att matchcoachingen måste ju falla lite eller hamna lite mer på Laron som är på bänken. Men ja, så svarade han. Och det tyckte jag ju var lite intressant. För då var det första som säger då någonting av spelarna då. För det hade ju ryktades ju om ett spelaruppror och så inför då den sista matchen. När Laron inte fick åka med laget ner till Karlskrona. Men så jag la ju ut den här bara då. Tog en skärmdump på det svaret. Och sen så visade det igår då. Så visade det sig idag att det var det borttaget. Det är uppmärksammat på.
Ja, det fanns inte kvar i artikeln och där stod ingen liten fotnot eller någon förklaring till var det hade tagit vägen, det citatet.
Och du kontaktade JP på Kvällsposten, men du har inte fått något svar.
Nej, jag vet inte om han har gjort det här på kvällen, så jag vet inte om han har sett det, men nej, jag ville bara kolla så man inte sitter och... Det kanske fanns någon logisk förklaring, men det är ju rätt så häpnadsväckande är det ändå att det bara försvinner. Man liksom, det öppnar upp för en mängd olika teorier. Med Adam Blanc som ångrat sig och ju JP har varit schysst då på något sätt. Eller har varit, tänkte vara snäll på något sätt och ta bort det. Eller för när det hjälper det liksom inte att det är borttaget.
Nej, eftersom skärmdumpen finns och jag har ju spridit den i varje fall. Och det var ju inte illasinnat av mig då på något vis. Men det är också lite konstigt för att JP borde väl ha så pass mycket koll på omvärlden att han har sett att det uppmärksammat. Så därför blir det ju konstigt att ta väck det. Ännu mer konstigt än om det hade varit ja, som typ ingen hade sett ungefär. Som man tar bort och så. Ja.
Nej, jag vet inte vilket som är det mest troliga scenariot. Om det är Blanche själv som har, eller om det är, vad finns det annars för scenario?
Nej, nej,
Det skulle
nej,
vara
han
annars
borde väl ha hört av
felciterat, men
sig.
det har jag svårt att tro att en sån liksom lång utläggning skulle vara en felcitering. Det får man liksom inte ihop.
Nej. Nej, lite märkligt faktiskt. Eller mycket märkligt. Men vi har inte gått till botten med det heller. Men vi är det väl fritt fram för oss att spekulera.
Det kom ju en, så på Twitter att det kom en ganska så, lite så nästan som man fick lite gåshud när man såg den här videon på världsspelarna som stod en efter en och berättade läget att don't play the players. Nu ska det minsann bli bättre spelschema. Och du gjorde en artikel på det, såg jag också. Grejen, om jag har förstått det rätt, är att ja, de stora spelarna är helt enkelt är trötta på det här tajta schemat med allt fler matcher i ja, det är inhemska ligor, det är cuper, det är Champions League, men framför allt är det väl det här täta matchandet i mästerskapen. Och det har ju aktualiserats ju särskilt här nu under VM i januari där det var en hel, hur många skador var det de hade räknat upp själva? Över 40 spelare som...
Ja, totalt. Det var ju 61 totalt innan. Så, ja, det var väl 23 under VM och 28 eller vad det blev. Potentiella VM-spelare före turneringen då. Och 31 av de här 61 betecknas som allvarliga skador. Så där hade de ju faktiskt lite siffror att peka på. Men jag kan faktiskt, jag kommer ihåg hur jag pratade med Stefan Löfven om detta, alltså i början av 2000-talet. Han satt med i det här typ, om det kanske då har ändrats lite. Det fanns något sånt spelarfack då, om det hette exakt likadant som det gör nu, som är ju någonstans är avsändaren av det här breven till IOF och IOF-presidenterna. Men då, redan då pratade Löfven om detta och att spelarna borde, ja, man borde protestera. Jag skrev någon artikel om det. Så det har ju, ja, det är ju som Karabach säger ju där att ingenting har ju hänt. Och det har ju pågått i 10-15 år den här diskussionen. Det är ju, men det är ju, ja. det var ju inget dåligt gäng de fick ihop, om man säger så.
Nej, verkligen inte. Sen blev jag lite besviken på vad de krävde. Det var någon extra vilodag här och där.
Ja, det är väl det konkreta då, men sen vill de ha inflytande i framtiden över att komma sitta med i det här IOFs beslutande organ, att sitta ner under Final Four med möte med de här topparna i IOF och IOF och nej, de konkreta grejerna var ju ganska så små på något vis. Men jag tror
det hade blivit mer kraftfullt om de hade sagt ja, nu vi ställer inte upp på att ha mästerskap varje år, EM och VM varje år. Att de hade tagit nu jävla...
Ja, hotar med strejk eller bojkott.
Ja, vi är inte med på EM eller något av mästerskapen. Det hade hänt lite.
Ja, verkligen. Och tittar man mästerskapen, det är ju framförallt VM som är problemet. EM numera har du nästan en vilodag mellan varje. Alltså det är ju dubbelt så långt som det var förr ju nästan. Mm. Ett EM. Men jag förstår ju dem. Alltså som sagt, det här har ju pågått länge.
Jag förstår framförallt när det gäller mästerskapsschemana. Alltså tittar man på storlagens... Alltså de lagen som går långt i alla turneringar. Tittar man på deras schema så är det ju inte värre i handbollen än vad det är i någon annan sport. Eller någon annan, alltså fotbollen och hockeyn och så. De spelar ju, det är svårt att jämföra, så jag får skäll av läkarna när man gör de jämförelserna. Men alltså spela två matcher i veckan tycker inte jag borde vara några problem. Det handlade kanske mer om säsongsplaneringar och så här, att det blir vissa perioder på en säsong som blir jävligt tajta, med det blir tre matcher i veckan och sen kan det gå lite. Men att spela 30-32 matcher på en ligasäsong, alltså det är väl inget problem.
Nej.
Utan det är där, just de här matchdagarna, det var, de ville ju ha en vilodag i Final Four också, det har ju med matcher två dagar i rad som på mästerskap. Det förstår jag ju verkligen.
Ja, och när det är då Final Four så är det ju liksom, det är ju toppen av toppen och kanske de viktigaste matcherna klubblagsmässigt. Där håller väl inte alla i lag i Rhein-Neckar-Löven, tycker väl Bundesliga är viktigare såklart, men där är ju allting så maxat på något vis. Det smäller som fan och så. Så att, och det är slutet av säsongen dessutom. Då är man ju ännu mer... riskerna ökar ju såklart. De är ju mer slutkörda i grunden. Tål smällarna sämre och så vidare. Så att,
sen är det ju... De hävdar ju då topparna där då, IOF och IOF. Spelarna, är de beredda på det här då? Ja, mindre matcher. Mindre pengar till handbollen. Jag tänkte lite på det. Ja, nej, det är de kanske inte. De kommer väl inte att gå ner i några linor eller vilja tjäna mindre pengar för att de går ut med sånt här upprop. Men sen, med tanke på det de krävde, hur mycket mindre pengar kan det komma i handbollen?
Nej, för någon extra vilo då. Det är ju just en sak om du hade tagit bort ett mästerskap till exempel. Det
är liksom inte så stora beslut som krävs för att, i alla fall om man tittar på det här uppropet, som krävs för att göra spelarna lite lyckliga. Sen kanske det kommer nya krav om de får större inflytande, det vet man inte. Men just här och nu så hade man varit lite smartare nu, som IOF och EOF-president, så hade man väl varit lite smidig och löst det.
Och gått dem till mötes på de här rätt så milda kraven. Det var ju tre svenskar med i den här videon. Det var Isabel Gullén, Niklas Ekberg och Simon Jeppsson. Och sen var det faktiskt som en som twittrade till mig, jag minns inte vem eller vilken signatur det var, men att Simon Jeppsson, han borde ju få mer speltid. Hans problem är ju inte att det är för mycket speltid, utan han har ju för lite speltid. Och det var ju faktiskt lite Fyndigt på något vis. Synd om Jeppsson lite grann, men det var lite konstigt att han dök upp i den videon kanske.
Ja, faktiskt.
Det tänkte jag. Spaning,
ja, det får man göra. Jag tänkte inte ens på det när jag såg filmen, men några av de spelarna som, det kan ha fler än honom, jag kommer inte ihåg exakt vilka alla som var där, men några av de spelarna borde säkert vara nöjda med att det finns. Alltså annars hade de kanske inte fått så mycket speltid eller någon speltid alls i vissa fall när det gäller mästerskap och så här.
Nej, men jag tror att jag kollade igenom och kunde identifiera de flesta. Men det var faktiskt några som var rätt svåra. Och det kändes som väldigt stora namn. Jag skulle nu säga att Jeppsson är nu den som har spelat överlägset av dem. Ja. Det har blivit... vi körde ingen kuttlira förra veckan. Jag kan inte påstå att lyssnarna har rasat över detta. Men vi har ju dratt igång en serie. Och en serie var ju mer än i 3-4 delar. Så att tycker vi tog upp tråden igen. Men vi har ingen intervju här med en gammal kuttlirare. Utan istället så ska vi prata runt honom, kan man väl säga. Konstantin Tjerovarov. Tänkte jag ta upp, och det är då alltså en högersexa som tog OS-guld med Sovjetunionen 1988. Skulle nu tagit OS-guld även 92, men han drog hälsenan eller någon sån rejäl fotskada där. Han var med och tog VM-silver i 1990 mot Sverige där då. Och är född 64, alltså precis som Ola Lindgren, Stefan Olsson och Magnus Land och det gänget. Han är oss veterligen den enda OS-medaljören som har spelat i elitserien, eller handbollsligan som numera heter. Och han dök upp i kroppskultur, nämligen. De lyckades värva honom 1996. Så han gjorde en säsong, och jag vet vem som var tränare i kroppskultur då. Per Johansson. Jag tror att kropps var nykomling, så jag har pratat lite med Per om Tjerovarov och hur just när han hamnade där. Och då var det via en vitrysk agent. Han är vitrysk då. Men det var ju sen under Sovjetunionen den tiden som han var, hade ju sina kanske största framgångar då, man ska säga. Och han spelade alltså i det här laget SKA Minsk, som vann tre stycken Champions League, eller Europacupen som det hette då, 1987, 89 och 90. Och betraktas ju som ett av världens bästa klubblag genom tiderna. Alltså det är ju ihop med Barcelonas Dream Team där på 90-talet, Thomas Svensson var med. Du har ju Metall och Plastica där lite innan Minsk, kan man väl säga. Det finns ju några sådana. Du har ju Ciudad Real också. Kiel när de var som bäst. Då. Några sådana lag. Men de räknas där, och där var han ju då högersexa. Och sen när muren föll så... var han en sväng i Spandau i Tyskland. Tror att det måste vara gamla Östtyskland, känns det som. Sen drog han ett par år i mitten på 90-talet till Israel, och enligt Per så var det rätt många av ryssarna som gjorde det. Sen var tillbaka någon säsong i Minsk som inte var lika bra längre, och sen så kom han i alla fall till kroppskultur. Och då på sån här ett halvår som gjorde att han bara betalade så 15% skatt eller något sånt, istället för betydligt mer då. Så han kom ju bara några dagar innan premiären, och var kvar sen resten av säsongen, för att de klarade väl sig kvar då, men det var ju inget slutspel och så. Så att en säsong gjorde han, och Per berättade att, på tal lite grann, vi kan koppla det till IFK Kristianstads nuvarande tränare, att då han kom några dagar innan och gjorde sin första match, det var premiären mot RIK, så minns var i fall Per Johansson det som att det var premiären mot RIK. Högersexa var han, då gick han mot en viss Ljubomir Vranjes som var vänster etta då i försvar. Och han hade ju alltså julafton mot Vranjes och satt 7-7. Och så fick Per Johansson höra att dagen efter så hade ju då RIK träning och de hade väl haft ett möte och gått igenom matchen. Och Reine Pedersen var ju var väl kvar om han var tränare officiellt eller det var bagaren eller hur som, han var ju alltid i faggorna då ju. Och han hade väl något vis sagt ändå att ja, men det var inte så jäkla konstigt att vi förlorade. Vi var ju, spelade ju 5-6. Han räknade liksom inte Vranjes som i den matchen. Men han beskrivs i varje fall som väldigt proffsig. Alltså det var inte så här, jag vet inte om du har hört den med Krutov, den gamla hockeyspelaren som han var ju rätt så, han var ju rätt nersipen. Han spelade ju så här Brunflo och någonting sånt ju. På 90-talet. Va? Men det var det inte alls här, utan det var tipptopp på alla sätt med Shavarov. Men de hade väl inte råd att behålla dem längre, för han hade ju rätt så hyfsat betalt. Han var väldigt bra en mot en. Kunde sätta dem från de mest sämsta vinklarna och bra bakåt. Och, han blev ju en älskad där i Uddevalla med Kropps. Sen så var det ju tydligen samtidigt så spelade, hade ju Oddevold, var väl uppe i Allsvenskan i hugget där i fotbollen. Och de hade ju Sergej Alenikov, en gammal storspelare. Men han var det ju tydligen betydligt mer, det var nog lite mer sprit och lite mer nedgången och sådär. Men Per ringde ju till Alenikov då när han kör var och kom. Och använde då Alenikov, eller skulle använda honom som lite tolk där tydligen. På något taktiskt möte eller något sånt där. Så där satt en gammal storspelare i fotboll och översatte på ett taktikmöte i handboll. Grejen var att Tjerovarov sen drog till Anderstorp.
Jaså.
Ja, som då i division 1, alltså som då var näst högsta ligan, hette division 1 på den tiden. Och där spelade han ju i 3 säsonger och jag har pratat med Anderstorp också. Lite kort med Stefan Ryd som tydligen var en driftig herre och så i Anderstorp på den tiden, jag fattade som han fortfarande var kvar, men han satt på Sri Lanka, han reste mycket jobbet så jag kunde inte prata så mycket med honom. Men det var ju sponsorer och sånt, så jag sa hur just när han lyckades ni få honom eller så, ja, men det var sponsorer som gick in. Och så hade de rätt så bra kontakt. Så pratade jag med en annan, Sven Andersson, som alltså har varit med i Anderstorps SK i 50 år som spelare och ledare och i styrelsen och allt möjligt. Och han tror jag uppfann ett nytt ord, Sven, när jag frågade om Tjerovarov hur han var. Han var ett helylleproffs. Och det är kanske en rätt bra sammanfattning, bilden jag har fått av Tjerovarov.
Helylleproffs, är det när man är lite mysig på något sätt?
Ja, men ändå ett helyllekille säger man väl sådär oftast. Mm. En hyvens prick liksom. Men han var ett helylleproffs dessutom. Men det var ju också så att P.O. Söderblom, som ju var ordförande i Svenska Handbollsförbundet under många år, slutet av Bengan Boys-tiden eller andra halvan skulle jag säga. Han dog ju faktiskt lite tragiskt i samband med ett årsmöte. Svenska Handbollsförbundet, de hade väl ett sånt under en helg, han dog på hotellrummet där innan. Ja, jag vet inte faktiskt riktigt hur, men jag tror det var 2006 eller något sånt. Han var ju från Anderstorp. Så han hade väl också en del kontakter och så. Nu var han ju redan då i kroppskultur, men alltså det gällde ju att få honom till Anderstorp. Så där sprang alltså en som 10 år tidigare hade vunnit OS-guld med Sovjetunionen i ett av, också jag menar, det var ju ett av världens bästa landslag vi har sett också, det sovjetiska där. De var ju nästan i klass med alltså överlägsna som håll, som de var i hockey. Då sprang han runt alltså i den näst högsta ligan i Sverige kring millennieskiftet och spelade i Anderstorp, så de har ju fortfarande den här lilla hallen där som han, Sven, sa att vi tar någonstans mellan 250 och 400. Det är lite beroende på hur många vi får släppa in. Det var lite brandmyndigheter. Så, då sprang jag runt där i 3 säsonger. Per sa ju det att han var alltid bra på hemmaplan med kroppskultur, men rätt röten på bortaplan. Han hade ingen riktig förklaring till varför det var så, men det var han levde väl upp när det var hemmamatch kanske, inför fansen. Nej, så han är nog definitivt, ska jag nu säga, den bästa som har spelat i den svenska andra ligan i varje fall. Det var Konstantin Charovarov.
Du fick en riktig historielektion här. Det var inte mycket man kände till där.
Nej, alltså jag kände till honom för han var med på min lista jag gjorde för några år sedan om de största, de bästa importerna i svenska ligan. Men Anders, att han spelade i Anderstorp i andra ligan så många år, det hade jag ingen aning om faktiskt. Så att,
nej,
men det var historien om Charovarov det. I Sverige. Vi kan också säga att sen så åkte han hem och var under väldigt många år förbundskapten för det vitryska damlandslaget. Och hade också det bästa laget där. Det var från Minsk då på damsidan. Så att han har gått om vitryska mästerskap med det här, den här klubben. Och så var han då förbundskapten i många år. Men det är han inte längre.
Charovarov. Ja, det är ett namn jag kommer att spara i minnet.
Ja, gör det. Gör det. Jaha, ska vi runda av detta då?
Så hörs vi väl igen nästa fredag, Flink.
Det lovar jag.
Nu ska jag klippa podd. Tack för att ni lyssnade.
Ja, varmt välkomna åter.
Ha det.
Hej.